Jag berättade för ett par veckor sedan i min predikan att jag den här sommaren har läst Vilhelm Mobergs serie om utvandrarna. Om de här familjerna som i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet valde att emigrera till Amerika. Och det var väldigt berörande och starka skildringar över de här familjerna som tusentals liksom från Norden, men också väldigt många från Österbotten, som valde att packa ihop sina grejer och så flyttar man till fjärran land. Och det som blev väldigt starkt i Mobergs berättelse, det var de här människornas brottningskamp med de här existentiella frågorna om livets mening och liksom min egen plats i tillvaron. Det berörde mig väldigt starkt. De hade ju olika drömmar. Någon så drömde om att bli rik och skulle gräva guld. Någon annan drömde om att få bryta ny jordbruksmark. Och för en del så gick drömmarna åtminstone delvis i uppfyllelse. För andra så gick drömmen helt i kras och guldet blev till sand. Någon vände sig till Gud mitt i kriserna och någon annan så vände sig bort från Gud i krisen. Varför finns jag här? Varför finns du och jag här? Vad är meningen med livet? Och om vi inte har ett tillfredsställande svar på de frågorna så tror jag det kan bli riktigt tufft när krisen drabbar oss. Vasabladet så brukar ha ett dagens citat. Jag vet inte om ni brukar läsa det. De är ganska kluriga de där och bra. Igår så löd det så här: vilket nonsens att tala om tillvarons meningslöshet. Livet är svårt, därför meningsfullt i högsta grad. Det var ett citat av Vilhelm Ekelund. Han var född i slutet av 1800-talet. Alltså det här utvandrarnas emigration. Livet är svårt, därför meningsfullt i högsta grad. Det är ju också ett perspektiv. Och jag tänker att när vi funderar på livets liksom mening, varför vi finns här, då är det ju, eller vi behöver gå till han som kom på alltihopa. Om jag har frågor kring någon sak, någon pryl eller någon konstruktion, ja, men då gör jag ju bäst i att gå och fråga den som har liksom kommit på den där saken. Kanske ingenjören eller byggmästaren eller arkitekten som har liksom varit med och konstruerat. Och vi har ju installerat nytt ljudsystem här i kyrkan för några månader sedan. Och då märkte jag att Fredrik Ekholm var här och liksom gav lite råd här. Det skulle öppnas hål i taket och han var här och det där. Och så tänkte jag att ja, han var ju med och byggde kyrkan. Och någon som har varit med och byggt så kanske vet lite konstruktioner bakom det här som nu inte syns. Eller bakom det som syns. Det finns ju konstruktioner och som vi behöver känna till. Och på samma sätt så, om vi har frågor kring vår existens, varför vi finns här, vad som är avsikten, då är det bäst att vi går till han som har skrivit manualen och frågar vad han har tänkt. Och så här säger han, första Moseboken 1, första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så några verser längre fram. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Alltså vi är skapade av Gud. Det finns många andra saker som Gud skapar där, men vi läser bara det där nu. Och Gud har inte skapat en enda sak av en slump. Utan han har en tanke bakom varje liten del i sin skapelse. Men vi kan ju tänka bara på universums storhet. Vi kan tänka på kretsomloppet i naturen. Vi kan tänka på vårt eget blodomlopp, nervsystem. Det finns hur mycket som helst. DNA, liksom kurserna, som liksom DNA-systemet, hur det är uppbyggt. Jag tänker på de där gymnasiekurserna. Sitter en gymnasiekompis här på första bänken och så tankarna går tillbaka till det, liksom biologin, och man försökte slå in och förstod väldigt lite av. Och när vi tänker på de här sakerna så inser vi att det finns ju en hjärna bakom, någon arkitekt som liksom har tänkt någonting. Och varje litet kryp, varje galax så har sin givna plats och uppgift i Guds fascinerande skapelse. Och det betyder att du också har din givna plats. Och liksom Gud har en tanke med ditt liv. Och då spelar det ingen roll om någon har sagt att du är en olycka, att du är ett misstag, en slump. Så är du skapad av Gud. Och du fanns i hans hjärta redan innan skapelsens början. Så här säger Saltaren 139 och vers 15. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Och Paulus, han skriver i Efeserbrevet kapitel 1. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Så före världens skapelse fanns du och jag i Guds hjärta. Men jag förstår det inte. Du förstår det inte heller. Men liksom, vi har en begränsad förståelse, förmåga. Gud är så mycket större så vi kan inte förstå honom med vårt förstånd. Men när vi omfamnar den här sanningen att vi är skapade av Gud, så då kommer ju nästa fråga. Varför? Varför har han skapat oss? Simon så han brukar sitta med telefonen. Ni får gärna ta fram telefonerna om ni gör anteckningar. Och det tycker jag du ska göra. Jag har liksom suttit med papper och penna på otroligt många möten ända tills jag börjar sitta på första bänken och ska predika själv. Men att göra anteckningar, du kommer inte ihåg den här predikan, så skriv gärna ner de här punkterna för du ska få några stycken nu. Varför finns jag här? För det första, du är skapad för att leva evigt. Predikaren säger så här, kapitel 3, 11. Evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Och Bibeln säger väldigt mycket om det eviga livet. Ja, men Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Vi kunde läsa mängder med bibelställen om det eviga livet. Men Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Och jag har sagt det förr, men det här livet, det är bara som för filmen när du går på en bio. Det är liksom bara en förberedelse för det här som ska komma efter. Och åtminstone jag så går ju inte på bio bara för förfilmer. Jag vill ju se fortsättningen. Men den stora massan av människor lever som om det här korta jordelivet är det enda som gäller. Och det är ju otroligt hur mycket fokus vi kan sätta på några år, 70-80 år, vad vi nu lever här. Och många så ägnar inte fortsättningen ens en tanke. Hur dåraktigt är inte det? Om ingenjören säger att han har lagt den och den komponenten i din dator, så tror du på honom. Jag har googlat på lite nya datorer här. Ja, men, och så vill du veta vad är det för processor, vad är det för minne och så vidare. Och du tror ju på det som sägs. Om Gud som har skapat dig, han säger att han har lagt evigheten i din själ, då gör du bäst i att tro på att det är så. Och det betyder att efter den här långa, eller den här korta liksom, jordelivet, så kommer en lång fortsättning. hur vill du att den ska se ut? Vad kommer den att innehålla? Och det bestäms av det beslut som vi gör här i tiden. När vi lever med det här perspektivet av att det följer en fortsättning, så då påverkar det också våra värderingar, våra prioriteringar, de beslut som vi tar här i livet. Du behöver ta med dig det här evighetsperspektivet. Inte för att du ska liksom drömma dig bort från livet, utan för att du ska veta hur du ska leva det här livet. Så du är skapad för att leva evigt. För det andra så är du skapad för att ära Gud. Jag sjunger mycket om det idag. Tack Elsa. Romarbrevet 11:36 så säger Paulus så här: av honom, genom honom och till honom är allting. Allt är skapat av honom, allt är skapat till honom, för honom. Hans är äran i evighet. Så allt Gud har skapat, så han skapat till sin ära. Han har skapat allting för att det ska återspegla hans härlighet, hans storhet, hans majestät. Så varje blomma, varje bergstopp, varje snöflinga, varje liksom aftonrodnad, så återspeglar Guds härlighet och är skapat till hans ära. Och så här skrev Paulus, Romarbrevet 1:20. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur. Hur uppfattas det? Jo, genom det verk som han har skapat. Så Guds egenskaper, Guds storhet, Guds natur, så uppfattas genom, så kan vi se genom skapelsen, genom det han har skapat. Att det skapade så säger någonting om Gud. Och också du och jag är skapade för att ära Gud. Har du tänkt på det? Att du är skapad för att ära Gud. För att ära Gud med ditt liv. Ära Gud med ditt arbete. Ära Gud med dina sånger, med din musik. Ära Gud med dina gåvor. Ära Gud med dina ord. Ära Gud med det ni äter och dricker. Till och med det säger Paulus. Se till att ni inte blir någon till fall. Hur är det? Äter du och dricker du till Guds ära? Eller förstör du nära relationer genom att du dricker? Eller förstör din egen hälsa? Eller blir du någon till fall? Och i första Korintherbrev 6 så säger Paulus: ära Gud med er kropp. Oj då. Ja. Och här så talar han om sexuell omoral. Och andra saker som vi kan göra som skadar det som Gud har skapat. Och i ett annat sammanhang så talar han om människor som börjar dyrka det skapade framför skaparen. Det finns en frestelse i det för oss allesammans. Men du och jag, vi är här för att ära skaparen. Så när vi står och sjunger lovsånger här i Sion, så då ärar vi skaparen. Men också i vardagen där vi finns, överallt. Och för det tredje så är du skapad för gemenskap med Gud. Han har skapat oss för sin egen skull. Gud ville ha en familj. Gud ville ha relationer. Och det var ju därför han sa: låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Och Jesus, han får frågan i Matteus 22, så får han frågan: mästare, vilket är det största budet i lagen? Och vad svarar han? Han svarar så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Men utifrån det här så utgår allting annat. Så syftet nummer ett med ditt liv, det är att du ska lära känna Gud. Och du ska älska Gud. Ju mer du lär känna Gud, desto mer kommer du att älska honom. Ju mer du lär känna honom, och du lär känna honom genom att lära känna Jesus Kristus och vad Jesus har gjort för dig, då lär du känna Guds ofattbara kärlek och nåd gentemot dig. Och när du lär känna honom så lär du dig också att älska honom. Och desto mer så vill du tillbe och ära honom. Och så har vi det här första budet. Ni har ju gått kanske i skriftskolan många och ni har fått lära er de här 10 budorden. Första budet. Femte Moseboken 5. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det är Gud som säger det här till oss. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte låta någonting annat liksom bli viktigare i ditt liv och liksom komma i centrum. Vet du vad som är avgud nummer ett idag i vår tid? Vi bygger inga balsaltaren. Vad jag vet. Vi tillber inte solguden och de här gudarna som man tillbad här under den här Bibelns tidevarv. Ja, vet inte, får man säga det här? Avgud nummer ett som vi dyrkar, som vi tillber, som vi centrerar våra liv väldigt, väldigt mycket runt i. Det är vi själva, det är oss själva, det är jaget. Har vi tänkt på att i Guds ögon så kanske det till och med är en avgud? Och jag vet att jag sagt det förr här, men it's not about you. Och vi behöver ta det till våra hjärtan. Om vi ska vara Jesu lärjunga och efterfölj. It's not about you. Han plockade upp dig ja, i sin stora nåd. Men du är skapad för hans ära. Idag så predikar allt runt omkring dig att du ska tänka på dig själva. Du ska förverkliga dig själva. Du ska välja själv som du själv vill, satsa på dig själv, gör som du vill, tro som du själv vill, läs Bibeln som du vill, själv vill, tolka den som du själv vill. Och jag beklagar om jag skakar någons grundvalar nu, men Gud skapar dig inte för att du skulle vara din egen Gud och göra dig din egen religion. Han skapade dig för att du skulle frukta honom, älska honom och tillbe honom och ära honom. Inte vara uppfylld av dig själv. Inte ha blicken på dig själv. Eller sträva till att andras blick ska liksom falla på dig. Han har inte heller tänkt att vi ska vara och förbli sådana här andliga, självcentrerade bebisar. Mm. Jag vet inte vad det står i din bibel. I min bibel så står det någonting om att dö bort från sig själv. Står det i din bibel också? Idag vet man ju inte om man vågar hålla en sån predikan. Hälften av gudstjänstbesökarna kanske går ut om man börjar predika om att dö bort från sig själv. Men det står det i min bibel. Kanske det blir en sån predikan någon gång. Men vad är meningen med livet? Jo, i det universum som Gud har skapat så har han satt sig själv som mittpunkt. Vi är skapade för att tillbe honom. Och om vi inte får den mittpunkten rätt så då missar vi också meningen med livet. Ja, men du kan ju tänka ditt liv kanske som en sån gungbräda. Om vi tar en sån enkel bild här nu som du försöker få i balans. Så behöver du få mittpunkten rätt om du sätter den lite på sidan. Om du sätter den på dig själv så då liksom kippar du liksom där. Och det här faller i backen. C.S. Lewis, han säger så här. Det finns två sorters människor. De som säger till Gud, ske din vilja. Och det till vilka Gud säger, ske din vilja. Avsikten med livet är att vi ska lära känna Gud. Hans kärlek till oss. Som uppenbaras genom Jesus Kristus. gensvara på hans kärlek och fördjupa sin relation till honom. Och så ska vi ge honom platsen som herre och mittpunkt i våra liv. Och ära honom. Tillbe honom. För det fjärde, jag skyndar vidare. Klockan går. Du är skapad för gemenskap med Guds familj. Du är skapad för att älska Gud. Men du är också skapad för att älska andra. Och du kan inte fullfölja Guds avsikt med ditt liv ensam. Du behöver Guds familj. Det var därför det var så väldigt intressant och fint att få lyssna till Simons vittnesbörd här. Du behöver Guds familj om du ska komma ut i liksom Guds tanke för ditt liv. För Guds design för dig är att du ska vara kopplad till Kristi kropp. Och vad är det som är liksom Guds familj? Och Kristi kropp, ja, det är ju församlingen. Och Paulus, han beskriver i första Korintherbrevet 12 är det. Vi ska inte läsa det nu, men han beskriver om hur kroppen består av olika delar, hur det är kopplade till varandra. Och ja, men en hand är ju till ingen nytta, eller vad? Om den inte är kopplad till kroppen. Och så är det med alla lemmar. Ja, men har du en processor, har du ett minneskort, det är ju fantastisk skapelse. Men om de inte är kopplade till datorn eller telefonen där de behövs, så må de vara hur fantastiska som helst, så fyller de ingen funktion, eller hur? Och Gud har inte tänkt att du ska vara en isolerad del, utan han har tänkt att du är designad för att vara en del av hans familj, av hans församling. Och det är därför som jag inte liksom backar, eller är det känns det minsta lilla, för att utmana dig som är tveksam till att koppla till en församling. Eller kanske tänker att ja, men privat religiositet, man kan ju vara privat religiös. Ja, om jag läser Bibeln, så Guds design är att vi ska också vara kopplade till hans familj. Om man säger att det finns så mycket brister i församlingar. Men den och den är si och så. Och liksom det är det och det är det andra. Ja, det är det. Och det blir knappast färre brister när du kommer med i gemenskap. Eller? Har jag fel? Kanske det till och med blir någon till brist. Ja, men ni vet hur vi tänker. Vi önskar så att människor ska vara perfekta. Mm. Och så har vi så höga förväntningar på andra. Men ställer vi lika höga krav på oss själva? Ja, det är en bra fråga att fundera på. Och för någon så kommer jag med dagens stora uppenbarelse nu. Du kommer inte att få en egen himmel. Det kommer att vara massor med andra människor där. Hur tänker du om det? Hur ska du stå ut med det? Om du inte står ut med några församlingsvänner. Du lär dig älska genom att vara tillsammans med andra verkliga människor. Som ibland kan vara väldigt svåra att älska. Verkliga människor, inte bara cybermänniskor. Och jag menar, vi har ju nätkyrkan idag. Många tänker att jag har min församling på nätet. Det finns så mycket bra där. Ja, det finns mycket bra där. Det finns mycket god undervisning som du kan lyssna till. Men det finns en komponent som saknas. Och det är det här. Det är andra Guds barn att nötas mot. Och slipas mot. Första helgen i september så kommer vi att ha vår kick-off söndag som också är visionssöndag. Och då kommer vi att tala mera om det här att vara en relationsbaserad församling som är vår vision. Och vi kommer att tala om att vad handlar det om? Vad betyder det att vara en relationsbaserad församling? Jag hoppas du är här, att du inte missar det. Då kommer vi också att välkomna nya vänner in i församlingsgemenskapen. Så har du inte ännu kopplat till någon församling? Har du gott känner du att det här är den församling där du oftast går, men du har inte ännu liksom tagit det där steget, så du är välkommen att ta kontakt med mig eller någon annan ledare, så ska vi välkomna dig in i gemenskapen också. Det betyder mycket att ta det där konkreta steget också. Men kom ihåg, vi kan inte välja Kristus och välja bort hans familj. Det ärar inte Kristus. Överlåtelse till Kristus, det handlar också om att vi överlåter oss till varandra, så bristfälliga som vi är. För det femte, du är skapad till hans avbild. Du är skapad för att bli Kristuslik. När vi tar emot Jesus så blir vi inte bara Guds barn och en del av hans familj. Vi blir också lärjungar. Och om vi tänker tillbaka på Jesu tid när han gick omkring här, så fanns det såna här rabbiner som hade sina lärjungakretsar. Jesus var inte den enda rabbinen. Men han var en rabbin, en rabbi som hade sin lärjungakrets. Men det hörde till lärjungarna att man studerade sin rabbin. Inte bara liksom undervisningen. Man lyssnade noga till vad han undervisade, för att man skulle ju själv en dag undervisa. Men också så studerade man rabbinens liv. Hur liksom han handlade. Man studerade karaktären. Hur talar han? Hur behandlar han? Hur bemöter han människor och så vidare? För att avsikten var ju den att man skulle bli så lik sin mästare som det bara var möjligt. Det var därför man var lärjunge. Och Romarbrevet 8:29 skriver Paulus så här: dem som han, alltså Gud, i förväg har känt som sina, har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild. Det är fantastiskt. Guds höga syfte med dig, det är inte bara att du ska bli frälst, utan att du ska formas till Kristi likhet. Och det är inte lite det. Där har han jobb med mig och där har han jobb med dig. Det är den helige ande som bistår oss i det här. Paulus säger i Efeserbrevet 4: låt er förnyas till ande och sanning. Klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och Kristus likhet, det handlar om att växa i karaktär. Det handlar om att helgas. Det är någon som har sagt så här, att du tar inte din karriär till himlen. Ingenting av det. Du tar din karaktär till himlen. Så vad är viktigare? Du tar din karaktär till himlen, den man eller kvinna du blev. Hur blir vi Kristuslika? Hur formas vi? Hur formas vår karaktär? För det första, genom hans ord. Genom att du låter hans ord genomsyra dig. Du lyssnar, du lär. Du gör, du handlar. Och för det andra, genom att stå emot frestelser. Frestelser formar vår karaktär. Martin Luther, han sa så här: mina frestelser har varit mina fostrare till helighet. Ja, men du vet, när godishyllorna finns där bredvid kassan och du väljer att du går förbi, då stärker du din karaktär. Eller när frestelsen bara finns liksom ett tangenttryck borta och du väljer att kanske sätta på lovsångsmusik istället eller någonting annat. Frestelserna formar vår karaktär när vi står dem emot. Karaktär formas under tryck och genom motgångar. Vet du att vi ber ibland böner som vi inte vill ha svar på? Till exempel så kan du be så här: att Gud ger mig mer tålamod. Och Gud förlänger din väntan. Ja, men du bad ju om tålamod. Hur är det med dina barn? Lär de sig tålamod genom att genast få det som de vill ha? Eller lär de sig tålamod genom att vänta? Ja, lätt att tänka efter vad man ber. Ge mig mer kärlek. Och så för han en riktigt jobbig typ i din väg. Varje motgång är en chans att bygga upp dina andliga muskler och din karaktär. Någon har sagt så här: vi förändras inte när vi ser elden, vi förändras när vi känner hettan. Och det sista jag vill säga: du är skapad för att tjäna Gud och din nästa. Vi ska inte bara stå och sjunga lovsånger i himlen, även om vi tycker det är fantastiskt. Vi har alla gåvor ska vara i bruk. Åtminstone jag kommer att göra massa annat. Jag ska inte bara sjunga. Vi ska tjäna i himlen, men det är här som vi lär oss att tjäna. Och vi är skapade allesammans för att ge någonting, inte bara ta emot. Vi är skapade för att tillföra den här världen någonting. Och det här med att tjäna, så det, liksom, det är inte någonting som jag kan ha som ett tillval som kristen. När jag tittar i kalendern, finns det möjligen liksom någon lucka där, så kan jag väl tjäna på något sätt. Jesus själv, som är vår mästare, han sa: jag har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna. En Jesu lärjunge tjänar. Ja. Andlig mognad, det är aldrig målet i sig själv. Det här att det liksom glorian ska börja växa där över ditt huvud. Vad ska du med andliga muskler till om du inte använder dem? Mognad innebär tjänande. Och du kan inte växa över en viss nivå om du inte tjänar. Och det är ju därför som vi pastorer, vi har en vision för allesammans, alla som är med i gemenskapen, att få se människor stiga ut i ett tjänande. Och det är inte för att uppgifter behöver göras, utan det är för att du behöver växa. Och du behöver få liksom komma in i den här dimensionen som du är skapad för. En lärjunge tjänar. Så jag menar, när det går ut en Amanda skickade ut här i veckan, några av er som är med i Slack-programmet här, så fick en förfrågan att kyrkan behöver städas, därför att städerskan är på semester nu några veckor. Ja, men då tänker du inte så här att är det där för någon annan att göra? Jag har inte tid, den här veckan är så full, det är någon annan. Nej, men du är en lärjunge. Kanske det är just du som ska tjäna. Så stanna upp och vet att också det här är du skapad för. Vi hade konferens här i Sion förra veckan. Andy och Liv var här från torsdag till söndag. Jag stod inte på den här plattformen en enda gång. Jag hade fått förfrågan, men jag tackade nej. Men jag höll i dammsugaren många gånger. Och jag skurar toaletterna ännu fler gånger. Och det är bäst att jag inte beskriver allt för detaljerat vad jag skurade. Du kanske väntar på en plattform för dina gåvor. Kanske väntar på att någon ska se dig. Kanske väntar på att få vara i ett andligt ledarskap. Vad vet jag? Kanske att få stå här på plattformen. Som andlig ledare så har jag lärt mig att pröva hjärtats attityd genom att se hur och var och när någon tjänar. Och jag har sagt det förr, att om du är för stor för att skura toaletter, då är du för liten för att tjäna i en synlig tjänst i Guds rike. Då är du för liten för andligt ledarskap. Det börjar med att skura toaletter. För jag kan lova dig, om du längtar efter en kanske en mer synlig tjänst, att du kommer inte bara att få göra det som är roligt. Om du inte ärar Gud i det lilla, så ärar du inte honom heller i det som är större. Vi är kallade till att tjäna. Vi är skapade för att tjäna. Elsa, ni kan komma upp lovsångarna. En summering här nu av vad vi har sagt. Varför finns du här? Ja, för att förbereda dig för evigheten. För att ära skaparen. För att lära känna och älska Gud. Leva i gemenskap med honom. Och låta honom vara mittpunkt och herre i ditt liv. Och du är här för att lära dig älska och stå ut med hans övriga barn i församlingen, i familjen, hans familj. Du är här för att mogna till Kristus likhet och för att tjäna Gud och din nästa. Vi kommer att ha en stund av lovsång och tillbedjan här ännu då vi ska ära Gud. Jag hoppas att du riktigt öppnar ditt hjärta nu bara och tillber och ärar Gud. Vi öppnar också om förbönsplatserna. Det finns förebedjare på platsen. Så vill du komma att någon ber tillsammans för dig? Kanske finns du här som känner att du behöver omvända dig. Kanske behöver du ta det där steget och förbereda dig för evigheten, att det kommer ett liv efter det korta jordelivet. Du behöver Jesus, du behöver säga ja till Jesus. Då vill vi be tillsammans med dig. Det är det viktigaste beslutet du kan ta. Men du kanske också känner att du behöver omvända dig på nytt, överlåta dig på nytt. Omvända dig från dig själv. Evangeliet handlar om att vi vänder om från oss själva och till Jesus eller Gud. Det är inte Gud som ska följa oss, det är vi som ska följa honom. Kanske behöver du stiga ner från din egen tron och bara lägga dig på altaret igen och säga, ske din vilja, inte min. Bara överlåta dig på nytt till Jesus. Kanske behöver du anmäla dig till dop, som Simon gjorde. Anmäla dig till medlemskap. Eller anmäla dig till någon här av ledarna. Så att jag vill bli en aktiv tjänare i Guds församling.